How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag sitter här med Sofie Holmin Fridell, som är, du kan ju få presentera dig själv. Vem är du och vilken egenskap är du här?
Ja, men jag bor här i Norrköping och är aktiv i FI sen innan förra valet. Och då kom jag in i kommunfullmäktige här i Norrköping. Så de senaste 4 åren har jag suttit som ersättare i kommunfullmäktige till det mandat vi har. Och nu står jag, ja, dels kan man välja mig till kommunfullmäktige igen, men jag står också på riksdagslistan.
Okay.
Så nu den här valrörelsen har jag också jobbat på nationell nivå.
Ja, kul. Cool. Eller?
Ja, det är fantastiskt. Det är en ynnest, måste jag säga.
Vart kan man, för det, då är det ju någon blankett som man, vart kan man kryssa i för dig om man skulle vilja lägga?
Men om man bor i Norrköping så har vi en lista på 10 personer och jag står på plats nummer 5. Och på riksdagslistan så står jag på plats nummer 29, tror jag. Så man får kryssa mycket om jag ska komma in. Men å andra sidan är hela listan full med fantastiska människor som man kan kryssa vem som helst om man vill kryssa.
Man kan bara köra loss. Kan kryssa till alla.
Ja.
Ja. Men vad kul att du kunde komma hit med så kort varsel.
Jätteroligt, tack för att du fick komma.
Ja, men självklart. Jag är bara superglad att så många ville komma. Och speciellt att någon från FI ville komma. Tyckte jag var jätteroligt.
Ja, kul. Ja. Vi vill hemskt gärna komma.
Ja, alltid. Ja. Varför tror du att FI behövs i riksdagen?
För att det behövs någonting nytt. Det behövs en politik som faktiskt står upp för människors behov. Och som utgår från de behoven. Och skapar en politik utifrån dem. Och inte tvärtom. Och i dagens politiska klimat som blir mer och mer nationalistiskt, mer och mer vi och dem, så är FI en motpol till det. Och den motpolen behövs verkligen. Utvecklingen har gått så himla snabbt mot mera rädsla, mot mer nationalism, mot mer misstänkliggörande, mot en nedmontering av mänskliga rättigheter. Och FI står för motsatsen till det. Och vi kommer också in med en annan retorik. Vi kommer in med gräsrotsrörelser i ryggen, med människor som är otroligt engagerade. Så det är liksom en kraft som skulle komma in i riksdagen och göra saker annorlunda.
Vilken regering skulle FI stödja och samarbeta med, tänker du?
Ja, men vi säger att det skulle vara röd, grön, rosa. Ja. Det är ju liksom den ekonomiska politiken som stämmer bäst överens med vår ekonomiska politik.
Ja, man skulle kunna tippa på att det skulle bli så, tänker jag.
Men, ja, men absolut.
Ja. Jag tänker på det här med förskola och skola och så. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor har ju varit jättekritisk till det här med genuspedagogik i förskolor. Och det är någonting som ni förespråkar. Varför tror du att genuspedagogik är en viktig del av läroplanen?
För att vi har ett samhälle som fortfarande bygger på könsnormer. Där flickor förväntas göra vissa saker och kvinnor förväntas göra vissa saker och pojkar och män förväntas göra andra. Och de här rollerna är det behöver inte vara fel i sig att ja, men de klassiska som pojkar leker med bilar och flickor med dockor.
Mm.
Men det är en begränsande roll.
Mm.
Och vi anser att alla människor ska ha så många val som möjligt. Och i det ligger genuspedagogiken, eller där nyckeln liksom, bland annat då, i genuspedagogiken. För att vi från vuxenvärlden ska agera gentemot barn och ungdomar på ett sätt så att de får så många valmöjligheter som möjligt.
Mm.
För att det gynnar individen. Men det gynnar ju också långsiktigt samhället.
Mm.
Där ja, men får var och en komma till sin fulla rätt, så tjänar ju alla på det helt enkelt.
Mm.
Och därför är vi superpositiva till genuspedagogik. För att bryta skadliga mönster och öka möjligheter för alla.
Absolut. Men ni är ju feministiskt initiativ. Så ni vill ju ha kvar de här reserverade dagarna som tillkommer till var förälder under föräldraledighet, va?
Mm. Mm.
Varför tycker ni att det inte borde vara upp till varje familj att bestämma över föräldraledigheten?
Ja, först, vi vill ju ännu mer. Vi vill ju att föräldraförsäkringen ska vara individualiserad.
Ja.
Att man får en del som förälder. Och anledningen till det är att vi ser att man, eller det finns två anledningar kan man säga. Dels är det ja, men att varje förälder, oavsett hur många föräldrar är till ett barn, är ju förälder och har ett ansvar för sitt barn.
Mm.
På samma sätt som barnet har rätt till en nära relation med alla sina föräldrar.
Mm.
Så det är liksom det ena. Och att ha väldigt mycket tid med sitt barn är då, kanske inte en förutsättning, men det underlättar just det relationsbyggandet.
Mm.
Det andra är ju rent strukturella skäl, där kvinnor generellt sett tar ut väldigt mycket mer föräldraledighet, vilket betyder att man får ett inkomstbortfall, dels liksom här och nu, men det syns ju även senare i pensioner. Det syns ju också i till exempel löneutveckling och karriärsutveckling.
Mm.
Och det gör också att kvinnor tar en större del av hemansvaret.
Mm.
Och det här löser sig inte av sig självt, utan här måste ju politiken gå in för att bryta det här. Och det kan man göra på många sätt, men föräldraförsäkringen är ett sätt, ser vi det.
Mm.
Och sen, det tredje är att egentligen är det inte så kontroversiellt, tycker jag.
Nej.
Alla andra socialförsäkringar är ju inte individualiserade.
Mm.
Jag kan inte säga att jag bara är lite sjuk, så jag lägger lite sjukdagar på min partner.
Nej.
Utan det är en individualiserad försäkring som samhället finansierar.
Mm.
Och då kan man också ställa vissa krav.
Mm.
Men så det är barnets rätt, föräldrarnas rätt och jämställdhet som är de tre huvudorsakerna, skulle jag säga.
Mm. Gud. Så ni vill alltså att man ska dela den rakt av?
Ja, är man två föräldrar så delar man den rakt av.
Om man skulle vara fler föräldrar?
Ja, då skulle man kunna dela den i fler delar.
Då delar man i fler delar.
Ja.
Ja. Men det är ju superbra. Alltså att man kan göra så.
Mm.
Ja, perfekt.
Och är man en förälder, då får man
alla. Då får man ta hela.
Ja, då får
det är ju hela. Delen. Får man inte ha någon att dela.
Ja, nej, precis. När det inte man förlorar helt enkelt dagarna.
Ja, men det är ju super att veta. Mm. Alltså, och likadant om man skulle vara två par som skaffar barn tillsammans.
Mm.
Så kan man dela den då på fyra där.
Ja, och det kräver ju andra juridiska förändringar. För idag kan man ju bara vara två juridiska föräldrar.
Mm.
Men det vill vi också ändra på. Att man faktiskt kan vara fler föräldrar.
Mm.
Och det är ju också av... Ja, men, för rättssäkerhet för barnet, att man ska ha tillgång, juridisk tillgång till alla sina föräldrar, och för föräldrar om man går in fler föräldrar i.
Vet du om det är fler, några fler partier som står bakom det? Att man ska kunna vara fler juridiska föräldrar?
Jag är faktiskt inte säker.
Nej, för jag tror bara att det är ni som har nämnt det när jag har touchat frågan. Mm. Så. Ja, men intressant. Det är ju jättebra att folk vet att ni står bakom en...
Mm. Ja, men en bredare familjesyn helt enkelt.
Ja, den är ju väldigt trång just nu, kan man ju tycka.
Ja,
ni vill ju göra kommunaltrafiken gratis, helt enkelt.
Mm.
Varför och hur tänker ni att det skulle finansieras?
Mm. Vi börjar med varför.
Mm.
Finns det också fler skäl.
Mm.
Men det ena är miljöskälen.
Mm.
Vi måste minska våra utsläpp, vår resursförbrukning. Och vi måste göra det snabbt och dramatiskt.
Mm.
Och det är mycket, mycket mer energieffektivt att åka kollektivt än att åka i privata bilar, helt enkelt. Och att få fler att åka kollektivt är ett effektivt sätt att få hållbara städer, hållbar landsbygd och hållbara utsläpp av både växthusgaser men också luftföroreningar.
Mm.
Så det ena är miljön. Det andra, det är den sociala hållbarheten.
Mm.
De som nyttjar kollektivtrafik mest idag, det är låginkomsttagare. Mm. Och framförallt kvinnor och unga. Och att för någon med en låg inkomst så kan en hög kollektivtrafiktaxa ta väldigt mycket av ens inkomst.
Mm.
Och vi ser snarare att vi ska uppmuntra människor till mobilitet inom en stad eller en region.
Mm.
För det skapar förutsättningar för att ta ett jobb, för att bli en del av samhället. Ja, men för en ökad integration helt enkelt,
mm.
oavsett vart man bor. Så mm. att det finns ett stort social hållbarhetstänk här också. Även om man tittar på till exempel äldre så har man möjlighet att billigt ta sig runt, så minskar också risken för isolering och ensamhet.
Mm.
Och sen finns det tredje skäl faktiskt, och det är ett ekonomiskt skäl. Det är mycket billigare för samhället att människor åker kollektivt än att man åker i sina privata bilar. Mm. För det kräver plats, det kräver hälsoeffekter och så vidare och så vidare.
Mm.
Men det är ju en kostnad som inte syns, liksom, den spaningen. Så hur vi finansierar det här, då har vi sagt att ja, men vi vill att kommuner och landsting ska kunna finansiera det här, men med stöd av staten.
Mm.
Så här i Norrköping så har vi lagt ett förslag om gratis kollektivtrafik till en början för ungdomar och seniorer.
Ja.
Och då har vi helt enkelt omfördelat. Norrköping ger minst 20 miljoner, lite olika år, men mellan 20 och 40 miljoner per år till våran flygplats.
Mm.
Och vi vill inte att man ska ge de subventionerna till en miljöskadlig verksamhet.
Nej.
Utan vi omfördelar det och lagt det på bland annat kollektivtrafik istället.
Mm.
Och från nationellt håll har vi sagt att vi vill satsa 1,5 miljarder per år under en 10-årsperiod för att stödja den här omställningen i kommuner och landsting.
Okej, intressant. Men jag tänker, kollektiv, skulle ni då vilja ha bättre förbindelser ut på landsbygd och så då också?
Precis, så det finns ju två delar i det. Dels priset, men också, vi vet ju inte att det är det enda sättet att skapa en attraktiv kollektivtrafik. Den måste ju också finnas.
Ja, såklart.
Och vara trevlig att åka med och tidseffektivt och så liknande. Så vi vill också satsa på en utbyggnad.
Mm. Ja, för jag tycker det är lite så, jag bor ju ute på landet.
Mm.
Och där går det liksom en buss om dagen och ingen på helgen.
Nej.
Så om någon kommer på fredag så kan ni inte åka hem på
måndag. Trevligt att få lång besök i alla fall.
Nej,
det är bra.
Absolut. Bara lura dig ut på att kom på fredag.
Vi ordnar det sen. Vi ordnar det.
Ja. Många barn som omfattas av LSS har ingen rätt till assistans, och då hänvisar man till föräldraansvaret. Och det är ju jättekämpigt för föräldrar som har eventuellt syskon till barnet och få arbeten att gå ihop och så. Hur vill FI underlätta för familjer med funktionsvariationer?
Ja, men vi vill att, alltså, LSS håller på att nedmonteras, det är bara jättedebatt. Och det är ju helt fel väg att gå.
Mm.
Alltså, människor med funktionsvariationer, jag får säga också människor, men det är också människor som omfattas av mänskliga rättigheter. Ja. Och i det ligger att ha ett gott liv, det ligger att ha makten över sitt liv och möjligheten att vara en del av samhället.
Mm.
Och i det här fallet gäller det både barnen men också deras föräldrar.
Mm.
Så vi vill inte att LSS nedmonteras på det sätt det gör.
Nej.
Och generellt kan man säga att vi har en omfördelningspolitik som gör att, jag menar, att utgå från människors behov. Och i den omfördelningspolitiken finns det utrymme för LSS. För att barn ska kunna utvecklas.
Mm.
För att föräldrar ska kunna ha ett vettigt liv.
Mm.
Och tid för syskon till exempel också. Men i det så finns ju också rätten för barn att ta tillgång till sina föräldrar.
Mm.
Alltså barnkonventionen ligger i det här också.
Mm.
Barn ska bemötas på bästa sätt. Barn har rätt till sina föräldrar. Hamnar man i situationer där man som förälder faktiskt inte orkar ta hand om sitt barn eller alla sina barn, då har vi misslyckats i relation till barnkonventionen.
Ja.
Och Sverige har också skrivit på något som heter funktionsrättskonventionen, tror jag att den heter.
Mm-hmm.
Jag kan inte den så bra.
Nej, inte jag heller, vilken tur.
Ja, precis. Vi får googla. Men i det så ligger bland annat att man inte ska nedmontera rättigheter som man har uppnått för människor med funktionsvariationer. Och det är ju det man gör med nedmonterad LSS.
Ja, jag tycker det är en så konstig väg att gå. Varför man väljer att göra så.
Ja.
Rent generellt. Men För de flesta när man pratar med dem vill ju inte det.
Nej, och det känns ju som ett väldigt stort steg tillbaka.
Otroligt.
Där man tittar med skräck på de här institutionerna som fanns för inte jättelänge sedan ändå. Och på något sätt är det risken att man går tillbaka dit.
Alltså jag skulle vilja veta lite mer om de här institutionerna. För jag tycker att man pratar mycket om dem.
Mm.
Eller drar upp dem väldigt mycket. Men man kan aldrig riktigt sätta finger på vad det kommer att innebära.
Nej.
Och för mig är det så här, är det avbelastning, kommer att fungera som ett växelboende. Mm. Eller är det permanent boende för som man håller på med?
Jag kan inte heller, men gissning att för barn är det ett växelboende i så fall. Ja. Men bara det är ju
förskräckligt. Ja, det är ju fruktansvärt att det ska behövas. Ja. Men man skulle vilja veta liksom, lite närmare vad det är som är tanken.
Verkligen, verkligen.
Mm. Ja, vi får se
hur det blir. Men där behövs det verkligen.
Absolut.
Stå upp för människovärdet.
Ja, det är ju en av de sakerna som känns lite extra tycker jag. När man går till valet och liksom ska ta det här beslutet.
Och just att se hur... Ja, men vilken utgångspunkt man har. Ser man människor som en belastning?
Mm.
Eller ser man människor som en resurs?
Mm.
Och det beror på vad man stoppar in liksom. Ja. Vad som kommer ut eller vad man ska säga.
Ja,
men att se människor som en resurs, det är ju grundläggande tycker jag.
Ja, men jag håller med. Faktiskt. Jag håller med om att det är resurs. FI är ju det enda partiet som kallar sig för Sveriges fredsparti. Eller FI kallar sig för Sveriges enda fredsparti. Varför det? Vad innebär det?
Vi har en annorlunda syn mot de andra partierna på till exempel militärt försvar. Vi vill ju successivt rusta ner. Både i Sverige, men alltså sen bidra till en nedrustning globalt. Vi ser inte att vapen och våld och ett försvar av nationsgränser är någonting som kommer göra världen bättre. Utan vi har istället fokus på mänsklig säkerhet. Så att gå från ett tänk där vi ska försvara ett lands gränser till ett tänk där vi faktiskt ska försvara människors fri- och rättigheter. En sån jämförelse är ju att titta på hur många dör i väpnade konflikter versus hur många som kvinnor till exempel som dör av våld från män. Där det är fler i världen som dör av våld från män, kvinnor som dör från våld från män än i väpnade konflikter. Men hur mycket resurser man lägger på det här är ju milsvid skillnad. Så vi vill jobba för en nedrustning av Sveriges försvar. Vi vill jobba för en annan typ av, vad ska man säga, fredsdiplomati i världen, för att hela tiden jobba förebyggande mot konflikter och liksom gå in med den resursen och den kunskapen istället för att gå in med vapenexport som vi gör idag till exempel. Vi vill stoppa all vapenexport. Vi tycker att exportera vapen, det ska inte göras till något land. För vapen är fortfarande vapen. Så vi har en annan syn på försvar, på frihet, på fred.
Men man säger att Sverige skulle bli angripet av ett annat land. Nu har jag ingen koll, men låt oss säga Ryssland. Ska det inte finnas något försvar då? Utan är det då, vad gör man då? Om ni vill nedmontera
försvaret? Ja, men rent krasst skulle jag säga. Att blir vi angripna av Ryssland idag, som är ju rent...
Så är vi ändå fucked.
Ja, alltså det kan inte räcka att vi har några stridsvagnar på Gotland, några extra. Men vi kanske kan hålla emot en timme till då. Men, honestly, vad ska vi göra idag?
Det är sant.
Och de pengarna kan användas till så mycket mer, tänker jag. Och vi vill ju se en omröstning från militär till civilt försvar. Och vi har ju så många... Alltså, politik handlar ändå om prioriteringar. Och vi har så många... reella hot som vi vet, alltså om det är mäns våld mot kvinnor, vid klimatförändringarna, vi kan ju se bränderna nu i sommar till exempel, där många bara säger, vi måste ha mer resurser, varifrån ska vi ta dem? Ja, till exempel då från stridsvagnarna på Gotland. Så att det finns ju annat att lägga pengarna på som vi vet är reellt. Och sen är det olika analytiker tycker olika saker om hotet från Ryssland, men det finns ju många analytiker som också säger att nej, men det är inte en realistisk världsbild.
Nej, det skulle ändå inte funka liksom.
Nej, och som sagt, är det ändå, om det ändå skulle hända, så ja, vad ska vi göra? Jag vet inte riktigt.
Nej.
Det känns som att vi har liksom bättre verktyg att använda för att klara oss mot ett ingrepp från Ryssland.
Ja, absolut. Men du nämnde det här, bränderna. Det har ju varit lite en väckarklocka för folk.
Mm. Ja, men det verkar
bara
så.
Här, men gud, shit, visste jag miljön.
Mm.
Jag har fin någonting. Vad vill ni göra för att liksom minska klimatpåverkan och miljöpåverkan?
Mm. Ja, men det vill jag mycket. Alltså det här är verkligen en stor ödesfråga.
Mm.
Och det som man kan säga sammanfattningsvis är väl att ja, vi måste göra mycket och vi måste göra det snabbt.
Mm.
För vi har väntat alldeles, alldeles för länge. Och den omställning vi vill göra, vill vi också, den måste vara rättvis. Mm. Och i det måste vi se att vi i Sverige tar en alldeles för stor plats när det kommer till utsläpp.
Mm.
Har en väldigt stort ansvar i det jämfört med väldigt många andra länder. Mm. Även om vi inte är de som drabbas först. Nu har vi fått en liten känning här i sommar på bränder och värme. Men vi drabbas ju inte alls lika mycket som framförallt människor i fattigare länder.
Mm.
Så rent konkret, om man vill bara lyfta några konkreta saker, så vill vi till exempel ha en köttskatt som baseras då på utsläpp. Och istället vill vi omfördela pengar så att vegetabilier blir billigare. Så att man kan få liksom ett skifte i det här. Och parallellt med det vill vi ha stöd till jordbruket så att jordbruket i Sverige också kan ställa om och utvecklas så att vi får en större självförsörjningsgrad också.
Mm.
Det är en sån sak. Vi vill ha högre flygskatt. 20% högre än den som är idag.
Mm, det är ganska mycket.
Mm, det blir mer, absolut. Men det är fortfarande inte radikalt mycket.
Nej.
Alltså flygskatten idag är inte jättehög.
Nej.
Och jag tror att 20% är det som regeringsutredare föreslog från början och sen ändrades det där genom politiska förhandlingar. Och istället vill vi lägga mer pengar då på kollektivtrafik.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Utbyggnad av tåg och liknande.
Mm.
Vi vill också ha något som kallas för ett konsumtionsmål. Idag har ju Sverige mål om att vi ska vara nettoneutrala, heter det, i koldioxidutsläppen år 2045.
Mm.
Vilket betyder att det som vi släpper ut inom landets gränser ska vara nere på noll, eller så kallat nettoneutralt.
Mm.
Men vi orsakar massa utsläpp på andra ställen också genom vår konsumtion. Och det måste vi inkludera i det ansvaret som vi tar.
Mm.
Så vi vill se att vi har ett mål för konsumtionen också. Och det handlar egentligen om våra beteendeförändringar genom politiska styrmedel.
Mm.
Så det är några sådana saker som vi vill göra.
Mm. Perfekt. Eller perfekt, det låter bra tycker jag. Jag tror att man glömmer mycket att vi har andra frågor än just feminismen och jämställdheten och så. Så jag tycker att man ska gå in och läsa mer på miljöfrågor.
Ja, vi har en jättestark och bra miljöpolitik. Ja. Miljöpolitik är liksom mitt hjärtebarn.
Ja.
Så innan jag gick med i FI så var det miljöavsnittet som jag läste extra noga.
Ja.
Och efter det har det utvecklats ytterligare. Så det är, ja, jag tycker att miljöpolitiken är grym faktiskt i FI.
Super. Men om man kommer till det här, vi pratade ju förut lite om våld mot kvinnor. Under MeToo så blev det ju så tydligt, det var liksom tusentals kvinnor som har vittnat om övergrepp och sexism och våld som de har varit med om. Vad vill Feministiskt initiativ att vi gör för att minska och förhindra det här våldet som liksom fortgår emot kvinnor?
Ja, det finns ju på alla nivåer man kan göra saker, verkligen. Och MeToo var ju, det var häftigt, det var verkligen en väckarklocka, även för mig tycker jag. För att jag började fundera på, du vet, jag tänkte så, jag har inte varit drabbad, tänkte jag.
Nej.
Jag är förskonad. Och så börjar man tänka, just det, men det där tillfället, och just det där, och shit, det här skulle man nästan kunna klassa som våldtäkt. Alltså att det är så normaliserat vad man som kvinna utsätts för.
Jag tyckte att det var en så häftig grej att se hur kvinnor som resonerar så, som jag tänkte så här, nej, men inte jag, när jag inte varit drabbad, börjar leta i sig själv och så bara, åh herregud, vad mycket det fanns inom varje. Jag tror inte jag känner en enda kvinna som inte har kunnat plocka fram någonting.
Nej.
Det är helt sjukt.
Nej, att det är så många av de delarna, alltså som man tänker då så här, ja, men det får man räkna med. Att det inte räknas så mycket av det man har varit med om.
Exakt.
Men att de här gemensamma vittnesmålet gjorde att man steg för steg började kanske avnormalisera sånt man har varit med om. Och faktiskt tänka, nej, men det var inte okej.
Nej.
Bör man inte hamna i en kris för det. Nej. Men att man ändå får en tydligare linje vart gränsen går.
Mm. Jag tror det har gjort supermycket för våra barn framförallt.
Ja. Ja, men verkligen. Ja. Jag tycker man ofta hör när man hör yngre tjejer och kvinnor som pratar, man överlyssnar lite.
Ja.
Att de har ju en annan analys än vad det känns som jag hade i den åldern.
Ja, det är så mycket girl power i de här. Jag är ju en 8-åring, en tjej.
Ja.
Det är en helt annan sak, faktiskt.
Det är häftigt och hoppfullt.
Ja, otroligt.
Verkligen.
Det tycker jag är superhäftigt. Ja. Men vad vill man göra då för att minska och förhindra att fler ska kunna bära på såna här historier?
Ja, men alltså dels är det sån här klassisk, alltså ett långsiktigt och stabilt stöd till kvinnojourer. Man ska inte behöva leva i limbo som kvinnojour. Och överlag ska inte behöva vara civila krafter som tar hand om de här frågorna och ska sköta det lite vid sidan av sina vanliga jobb. Liksom.
Mm.
Utan där behövs det större satsningar. Sen behövs det ju utbildning av polis och rättsväsende. Det är säkert ingen som illa menar. Menar illa heter
nej,
det. Men det kommer ju fram fall på fall. Inom rättsväsendet till exempel. Där man fortfarande, ibland i alla fall, har en syn att kvinnan måste agera på ett visst sätt. För att på något sätt vara okej. Innan det är okej att man utsätts för ett övergrepp. Och samma sak i hur man bemöts. Om man gör en anmälan är ju superviktigt för att man ska kunna fortsätta göra anmälningar. Så att sådana historier inte fortplantar sig eller sprids. Men sen ser vi att det är ett jätteviktigt fokus att titta på maskulinitet. Det är ju den klassiska mansrollen som är det stora problemet i det här. Där man, precis som man som kvinna då, tycker att man får stå ut med ett och annat. Att man som man tycker att man har rätt att ta sig de här friheterna gentemot någon annan. Det är ju det stora problemet. Det är där lösningen ligger. Att män måste känna att nej, men det är inte okej. Och det här var ett övertramp. Även om jag tyckte att det var ett skoj. Eller vad det kan vara. Och där kommer till exempel den här genuspedagogiken in, som vi pratade om tidigare. Att faktiskt tidigt prata om och agera runt könsroller. Där kommer också till exempel en sex- och samlevnadsundervisning som tar upp de här frågorna in. Och liksom ett kontinuerligt arbete för att förändra de här normerna. Både hos kvinnor och hos män.
Ja. Fattar. Det är ju också så här, när man pratar om kvinnofrågor på det här sättet så alltså alla de blir liksom åsidosatta. Det handlar ju om forskning på kvinnliga sjukdomar. Det handlar om vården för kvinnor. Och då är ju förlossning är ju någonting som jättemånga gravida kvinnor känner oro för. För att man får ju liksom inte alltid plats ens i sin stad där man liksom vill föda barn. Hur tänker FI kring det och vad kan man göra för att alla kvinnor liksom ska vara garanterade en plats på sin förlossning?
Alltså överlag så vill vi ha en starkare offentlig sektor. Vi vill ju omfördela från privat ägande till offentliga resurser. Och i det ligger ju att det ska finnas mer personal i vården. Mm. Det finns ju jättemycket vårdplatser som är stängda idag. De är liksom inte stängda på att det finns brist på sängar. Typ, utan de är stängda för att det är brist på personal. Mm. Så vi ser en nyckel till det här är ju att personal måste få bättre arbetsvillkor och bättre löner för att man ska dels vilja stanna i yrket, men också för att locka till sig nya till yrket. Och där kommer den här liksom ekonomiska omfördelningen in.
Mm.
Och här kommer också olika typer av utbildningssatsningar in. Där vi har många arbetslösa, men vi har också väldigt många bristyrken, där vårdyrken är ett sånt. Så vi ser att det behövs mer personal för att kunna öka vårdplatserna. Mm. Och då finns det helt plötsligt mera plats. Vi ser också att det behöver, ja men det har varit mycket om BB i Sollefteå. Att man stänger hela avdelningar så att människor i glesbygd måste åka alltså otroligt långa sträckor.
Det är helt sjukt.
Och att de vill vi öppna på nytt. Och det är också bara, det är en resursfråga. Ja. Det är liksom ingen naturlag att man måste stänga. Utan det är en resursfråga.
Mm.
Och de resurserna vill vi tillföra genom att göra andra typer av prioriteringar.
Mm.
Och så ser vi då att vi skulle vilja att målet är att varje kvinna som är aktivt födande ska ha en barnmorska. Mm. Så man kan få det i fokuset. Och sen en viktig fråga är att det finns tolkar också för kvinnor som inte har svenska. Ja, man behöver inte svenska modersmål alltid, men där man inte har så bra svenska kunskaper.
Ja.
För där ökar risken för till exempel förlossningsskador.
Superviktigt. Och jag kan uppleva att det är otroligt jobbigt både för mig som vårdpersonal.
Mm.
Men framför allt för någon som är i en så utsatt position som att liksom föda barn och sen inte ha den tryggheten att man kan göra sig förstådd.
Ja.
100%. Det tycker jag är superviktigt.
Ja, det går bara att föreställa sig. Ja. Det är just som du säger, det är många som har svenska som modersmål eller pratar flytande svenska som är rädda och oroliga inför en förlossning och som också får... Alltså psykiska men efteråt.
Ja.
Att man blir rädd. Och om man inte ens förstår riktigt vad som händer. Och varför det är ont vad som händer näst. Mm. Alltså det måste vara obehagligt.
Men jag är jätteglad att ni nämner det. Det är faktiskt ingen annan som har pratat om det. Men jag tycker att det är superviktigt. Just tolk tycker jag har blivit väldigt sådär. Man är väldigt restriktiv med att ta in en tolk.
Mm.
Men framförallt när det handlar om... kvinnor och förlossningsvården så har man inte alls satsat på det.
Nej, men säkert. Jag känner inte till det, men säkert.
Ja, jag tycker det är superbra.
Och det kan ju vara, det är inte bara, alltså det kan också vara så att man, alltså om man är döv till exempel, att ha en teckentolk.
Mm, absolut.
Så det är ju även för människor med funktionsvariationer. Ja.
Men det är ju också ett annat språk liksom. Det måste ju finnas.
Definitivt.
Men finns det plats, kan man göra om budgeten så pass mycket så att man kan få in det här?
Ja, det kan man. För ibland kan jag tänka, och jag vet att andra gör det så här, men fy vill ge allt till alla typ.
Ja.
Och det här låter ju jättebra, men hur ska det lösas? Mm. Men vi har en statsbudget där allt det här finansieras. Och jag är en siffermänniska, alltså jag vill ha så här, du vet, fakta på bordet. Och när jag läser den här budgeten så blir jag bara så lycklig. För att ja, det går. Det handlar om en omprioritering.
Mm.
Och vi vill flytta från dem med mycket resurser till dem med lite resurser. De senaste 10 åren, alltså drygt, så har skattekraften minskat. Det börjar med alliansens jobbskatteavdrag till exempel. Man har infört RUT och ROT. Och vi vill återställa här, inte dramatiskt. Alltså jag kommer inte ihåg siffran exakt, men jag tror att vi vill återställa skattekraften med 1 eller 2/3 jämfört med hur det var med innan alliansen fick makten 2006. Så det är liksom inte superdramatiskt, inte så här superradikalt. Men det gör att det räcker till mycket. Och så vill vi nedmontera försvaret. Vi vill minska försvarsbudgeten med 25% till en början och sen successivt mer. Och 25% det är samma nivå som det var 2000. Ja, inte för så många år sedan, jag minns inte. Men den har ju upprustat. Man har ju lagt till miljard på miljard de senaste åren. Så för inte så många år sedan så var det 25% mindre och dit vill vi återgå.
Mm. Men skulle du säga att den här extra satsningen på försvaret egentligen är liksom lönlös? Eller så att säga att den inte gör någonting?
Det beror på vad man vill göra.
Ja.
Om man vill ha ett militärt försvar eller inte.
Nej.
Vi vill inte det.
Nej.
För vi tycker att de pengarna kan användas till andra saker.
Ja. Ja, men jag tänker ju med att vi nämnde att vi ändå liksom inte kommer direkt kunna ha något försvar, även om vi har
Nej,
det där.
Jag tycker att det är något av det, ja, det sämre vi kan lägga pengarna på. För att våld föder våld.
Mm.
Och det är mycket bättre på att satsa på saker som minskar våldet.
Mm. Mm. Varför är kvinnligt dominerade yrken underbetalda? Och hur ska vi göra för att höja status på så kallade kvinnoyrken? Mm. Hur ska vi se till att behålla erfarna sjuksköterskor och undersköterskor inom vården och barnskötare och förskolepedagoger inom barnomsorgen? För nu är det ju många som liksom droppar av för att man inte pallar längre.
Ja, verkligen. Och det är hemskt. Ja, folk har lagt massa år på att utbilda sig.
Ja, ja, ja.
Och samhället har lagt pengar på det också. Att människor ska utbilda sig och så pallar man ett par år kanske och sen gör man någonting annat. Alltså grunden tror jag det är att vi har olika värderingar på det som anses vara manligt och det som anses vara kvinnligt.
Mm.
Och det syns ju i lönesättning.
Mm.
Det syns i arbetsvillkor och liknande. Och det syns också i att vi har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad.
Mm.
Där kvinnor i högre grad har gått över till det som anses vara manligt kodat.
Ja.
Men där män inte alls i samma grad övergår till det som kvinnligt kodat.
Nej.
För att det anses vara mindre. Eller värt. Och en större, vad ska man säga, nedgång för en man.
Men rent krasst så har det ju blivit så i och med att vi får sämre betalt. I de yrkena är det ju liksom sämre betalt.
Visst.
Ja.
Och, de hänger ihop, tänker jag, den här värderingen och lönen och arbetsvillkoren.
Ja.
Vi har tittat här i Norrköping, har vi tittat på kommunen gör en årlig lönekartläggning där man ska titta efter det som kallas för osakliga löneskillnader. Och i den så värderar man alla yrkeskategorier som finns inom kommunen. Och så kollar man då, enligt något poängsystem, och så kollar man då hur lönerna ligger de här olika. Och det syftar till att man ska kunna jämföra olika kategorier av yrken. Och se så att det inte finns några osakliga löneskillnader.
Yes.
Men det som vi ser när vi tittar på det här från Feministiskt initiativ, det är ju att man har glömt bort det här med värderingen av olika yrken. Så man kan säga till exempel att bibliotekarie och datavetare, de är likvärdiga yrken.
Mm.
När det kommer till ansvar, när det kommer till utbildning och allting sånt här. Men så skiljer det ändå 5 000 kanske i månadslön mellan dem.
Mm.
Men då liksom lägger man på en ny motivering till för bibliotekarie är kvinnodominerat och datavetare är mansdominerat. Då lägger man på en ny förklaring som säger att datavetare har en större privat marknad, så det är större konkurrens om arbetskraft och så därför måste de ha högre lön.
Mm.
Men man har inte samma resonemang om till exempel undersköterskor som är ett jättestort bristyrke. Där liksom säger man inte, här har vi en hård konkurrens om arbetskraften med till exempel omkringliggande kommuner. Så därför lägger vi på några tusen lappar.
Mm,
utan man har helt olika tankesätt när det kommer till kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken. Och där måste man bryta. Man måste titta mer på det som man idag kallar för osakliga löneskillnader.
Mm.
För det är osakligt att värdera kvinnodominerade och mansdominerade yrkesgrupper olika.
Det är så tydligt också. Det är det jag menar. Det jag tycker är så knasigt att man inte har, eller alltså att ingen har gjort någonting direkt. Det är väl klart att man har börjat försöka liksom, men att det ska vara så att alla kvinnoyrken ska vara som ett kall och sen så ska det här andra är bara viktiga saker.
Ja, men precis. Om vi ger en ersättning.
Men
det ska väl räcka med.
Ja, precis. Du ska väl vara glad för att du får den här 20:an extra. Ja. Den här,
och där man inte alls värderar den, vad ska man säga, ansträngningen där. Det är ju en glädje också för många, men det är ju också en ansträngning, det här personliga mötet hela tiden.
Självklart.
Som ska göras med respekt och det måste vara individanpassat och allt vad det är.
Jag tänker bara hela grejen, det är också en risk. Man utsätter sig själv för en risk när man jobbar med människor hela tiden.
Mm.
Och också att man jobbar med, alltså du har ju ett så stort ansvar, du har ju ansvar över ditt liv. Oavsett om du jobbar på förskola eller om du jobbar på akutmottagningen så har du det här personliga ansvaret över någon. Och bara det tycker jag borde vara värderat mer i pengar.
Verkligen. Och ett väldigt komplext ansvar. För det är ju inte bara om det är barnet på förskolan eller patienten på sjukhuset. Utan det är ju alla anhöriga runt omkring också. Så man har ju ofta hand om en hel personväv.
Absolut.
Och det gör ju Det tar ju ytterligare energi.
Ja, men också bara kolla timmarna vi har våra barn på förskola. De uppfostrar ju ett helt samhälle. Ja. Liksom. Det kan man ju tycka vore bara värt mera.
Verkligen. Nej, men så det är ju givet att de här kvinnodominerade och kvinnokodade yrkena, de måste ju upp i status. Mm. Och det tänker jag man gör genom lön och genom arbetsvillkor.
Mm.
Och genom att diskutera de här frågorna också.
Mm.
Ja, men varför anser vi oss mycket mer kompetent att programmera en dator än att uppfostra ett barn?
Mm. Mm. Absolut. Jag har några lyssnarfrågor också.
Mm.
Då är det en tjej som har frågat om FI jobbar intersektionellt.
Ja, är det korta svaret.
Ja, men jag tycker...
Och intersektionellt kan man säga, det betyder ju att vi tittar på alla maktordningar. Mm. Det är inte bara mellan kvinnor och män, utan det är ju baserat på funktion, det kan baseras på ursprung, hudfärg, religion, ålder, sexualitet och liknande.
Mm.
Och våran hela utgångspunkt, hela vår politik utgår ju från ett intersektionellt perspektiv. Mm. Så absolut.
Mm. Det är en t-shirt som har skrivit så här: jag vill rösta på FI men känner att jag måste rösta på Socialdemokraterna för att förhindra att SD får större makt. Är det riskabelt att lägga en röst på er?
Det här är typ tyvärr den vanligaste frågan vi får i valrörelsen. Det beror på hur man ser det, skulle jag säga. Om man tycker att FI står för den förändringen som man vill ha, då måste man ju någonstans också tro på den förändringen.
Mm.
Antingen ska man tro på det nu, eller ska man tro på det senare. SD har ju redan väldigt stort inflytande, om inte annat i att hur man sätter agendan och hur andra partier anpassar sig till den agendan.
Mm.
Så där är vi ju redan idag. Det är inte som att det här valet är avgörande för det. Det har ju redan hänt.
Mm.
Och vill man ha förändring till det, ja, men då måste, tycker jag att man måste rösta på det man faktiskt tror på ger den förändringen.
Mm.
Sen kan man tycka, alltså, om Socialdemokraterna får, eller Vänsterpartiet som många har som alternativ till FI, får 1% mer eller mindre, det här säger jag som FI-are, men gör inte det jättestor skillnad. Det kommer inte vara det stora. Vi kommer inte få komma tillbaka till den här klassiska blockpolitiken för det. För SD är för stora för det idag. Så den procenten gör inte jättestor skillnad för sossarna eller vänstern till exempel. Men för FI kan den göra en jättestor skillnad. Antingen för att du går från 3-4% och kommer in i riksdagen. Eller att du går från 2-3% och kan fortsätta få partistöd, valsedel distribuerad och liknande. Som gör jättemycket för oss som ett väldigt litet parti. Och sen till slut, även om man bestämmer sig för att nej, men jag törs inte rösta på FI i riksdagen, vilket jag inte tycker man ska, men om man ändå gör det, så kolla upp ändå om man kan rösta på FI i kommun och landsting.
Ja.
För där är det lägre gränser och det politiska landskapet ser ofta lite annorlunda ut.
Mm.
Så man, oavsett, kan man lägga en FI-röst i de valen.
Mm. Perfekt. Varför ska man rösta på FI?
Ja, men FI är ett väldigt ideologiskt drivet parti som står upp för människors rätt att ha makt över sin egna liv och möjligheten att påverka i samhället. Vi har mänskliga rättigheter som grund och vi gör den omfördelning som behövs för att människor ska komma till sin rätt och ha de här möjligheterna. Det är liksom den ena delen. Sen har vi en superstark miljöpolitik och den behövs verkligen både i Sverige och i världen. Och även där så utgår vi liksom från en omfördelning. Vi utgår från naturens rätt. Vi utgår från människors möjlighet till ett gott liv. Så ja, mer kärlek kommer det bli med FI i politiken och i samhället.
Ja, kul. Vad kul att du ville vara med, att du kunde ställa upp på så kort varsel. Och
jättekul. Tack så hemskt mycket.
Ja, lycka till då.
Tack ska du ha.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.